Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var bättre förr. Ja, så tänker nog många blåvitt supportrar i dessa dagar. Och Bertil Bebben Johansson är en av IFK Göteborgs största profiler genom tiderna. Bebben gjorde 162 allsvenska mål för klubben under 50- och 60-talen. Näst flest faktiskt i klubbens historia. Bebben är 83 år idag och blind, men följer ändå varenda blåvitt match via tvn. Och det vi kommentatorer säger där.
Och mer fotboll. 162 målgivande passningar gjorde Ryan Giggs för sitt Manchester United. Rekord i Premier Leagues historia sedan starten i början av 90-talet.
162 matcher tog det för Alexander Urebom att göra sitt första mål i SHL i socken. Han gjorde det i Djurgårdströjan i mars i år.
162. Så många omgångar spelas i den amerikanska proffsligan i baseball, MLB. 162 stycken alltså under en grundseriesäsong.
Och vad säger ni om det här? $162 per sekund under en match. Så mycket tjänade basketstjärnan LeBron James i och med sitt nya kontrakt med Los Angeles Lakers. Det har tv-kanalen ESPN räknat ut. $162 i sekunden!
162 som i 16 i andra 1981 i New York fick Lisa Kallur och NHL-stjärnan då i New York Islanders Anders Kallur tvillingar. Först kom Jenny och 4 minuter senare kom Sanna. Och resten är svensk friidrottshistoria.
Samma datum, 16 i andra. Nästa år fyller tennislegendaren John McEnroe 60 år. Passande en dag som denna när vi spelar in den här podden från Kungliga Tennishallen där McEnroe är den spelare som vunnit singelturneringen flest gånger.
Vi välkomnar er härmed till Sporthuset avsnitt 162. Ja, men vilken trevlig miljö, Lasse, eller hur, som vi befinner oss i den här poddinspelningen.
Jag vill uppmuntra alla som ska gå och titta på Stockholm Open Tennis att ha tålamod. Därför att området här utanför minner ju väldigt tydligt om Friends Arena i Solna. Man får såna här när man kommer. Men i samma ögonblick som dörrarna är passerade eller man ser att det är bebodda trakter med ett evenemang så kommer leendet. Och komma in i den här miljön är speciellt, är det. Det är varmt på något sätt. Och det är ju det är på riktigt på något sätt när man kommer hit. Jag tycker det är en skön känsla. Jag gillar ju den.
Vi kommer att ha några tennisgäster under den här podden som vi alltså har ifrån Stockholm Open. Vi sänder på dagtid här så det spelas tennis i bakgrunden som ni förhoppningsvis snappar upp. Kan du historiken annars, Kungliga Tennishallen, Lasse?
Nej, men jag skulle ta mig runt den genom att säga att den är anrik.
Det är det verkligen, jag kan berätta lite. Invigd i oktober 1943.
Mitt i kriget?
Ja, mitt under brinnande andra världskrig. Det innebär att det är nästan på dagen 75 år sedan som arenan invigdes. Och apropå att den heter Kungliga då, så tillkom det ju på initiativ av Gustav den V.
Vegurra.
Just det, som vid arenas uppförande var 85 år gammal för övrigt. Och bara hade några år kvar att leva då.
Han var duktig i tennis.
Det var han verkligen. Alltså, det var ju så här att han spelade, han hade lobben som specialitet förresten. Väldigt precis lobb. Vegurra.
Irritera på sådana spelare. Man äntligen har kommit fram till nätposition. Så kommer den där fegisen och slår en hög boll. Jag kastar racketen efter mina kompisar när vi...
Det är förmjukande på något sätt att bli passerad av en robot.
Ja. Exakt så känns det.
Men Vegurra då, som han kallades, han spelade faktiskt under pseudonym länge. Mr. G när han spelade. Och varför spelade han under pseudonym? Jo, det var ju så att till en början, i början på 1900-talet, så ansågs det ju inte särskilt passande att en monark skulle utöva idrott. Och han gjorde det faktiskt på elitnivå nästintill. Så pass bra var han en gång i tiden. Och han är den enda monark som är invald i den internationella tennisens Hall of Fame, Vegurra. Och sen är då Kungliga Låntennisklubben, heter ju klubben här.
Lån i gräs alltså.
Ja, exakt. Och det är lite konstigt det där. Men det är många klubbar i tennis som heter så faktiskt, trots att de inte har egentligen någon gräsverksamhet. Och här har ju Thomas Enqvist och Magnus Norman, Åsa Svensson, Thomas Johansson, Robin Söderling spelat.
Men lån låter bättre än clay, tycker jag. Clay låter
grus,
lite geggigt på
grustennisklubben.
Lån ska det heta.
Men det som är mest klassiskt är de här träbänkarna som man ser nere. Alltså stampet i träbänkarna. Vad jag talar om. Till exempel när Sverige vann Davis Cup 75 med just den 19-årige Björn Borg i spetsen. Och inför de här viktiga sekvenserna, hur det stampades i träbänkarna. Det har man behållit då. Och när turneringen kom tillbaka ifrån Globen så var det många som talade om det. Att vad härligt att få det här stampet i träbänken och trädgården.
Det måste ju vara absolut utsålt här under de avslutande matcherna, oavsett vilka som lirar och hur det är och så vidare.
Och det här är alltså den 50:e Stockholm Open. Vi tackar Stockholm Open och en av dessa partners då, Vitamin Well, som gör det möjligt för oss att sända härifrån. Vitamin Well som är starkt kopplad till svensk tennis också via sitt partnerskap i Swedish Open i Båstad i juli månad. Och mer tennis om en stund.
Sporthuset 162.
Men först en nyhet som dök upp ganska tätt in på den här inspelningen, och det är ju någonting vi har pratat om intensivt i podden de senaste veckorna, nämligen aggressionerna mot SHL, Svenska Hockeyligan. Ska visa att det är det starka trycket som ändå gör att nu Jörgen Lindgren, vdn sedan många år tillbaka, jag vet inte exakt hur många men många är det, kliver av, eller får kliva, tvingas kliva av som verkställande direktör för Svenska Hockeyligan, som alltså driver Sveriges högsta serie i ishockey.
Ja, han har ju i någon mening samma roll som Gary Bettman har i NHL. Det vill säga klubbarna, ägarnas representant. Bettman är ju utbuad vart han än kommer. Han är ju illa omtyckt utav fansen till alla lagen i princip.
Och detsamma kan man nästan säga att Lindgren har också fått en liknande...
Ja, stryk definitivt nästan, för så är det ju. Mm. Så att, han har liksom haft rollen också att driva fram affärsmässigheten då i SHL. Samtidigt visar ju det här att... Det fanns en gräns för SHL när det gällde den externa kritiken, SHL, hockeymördare och de här olika bitarna som vi har pratat om här i podden.
Och en sak som vi har pratat en del om och som du var väldigt tydlig senast du var med, Lasse, det är ju det här med kommunikationen med supportrarna. Och vi kan väl gissa att det är en av delarna som på ett sätt har fällt Jörgen Lindgren då, att den kommunikationen har varit för dålig helt enkelt. Även om man kan säga att det är klubbarna som ska prata med sina supportrar, så är ju på något sätt Jörgen Lindgren sammanhållande länken. Du sa att kom med förslagen tidigt till supportrarna, eller låt dem komma med förslagen till och med. Thomas Johansson som har varit sportchef i Djurgården, han kontrade lite grann med sina upplevelser. Vi kan höra vad han sa senast.
Om man sitter och har en massa åsikter och tycker och tänker, Djurgården bjuder in till att klockan 6 på stora scenen i Globen så finns Thomas Johansson och Joakim Eriksson där och svarar på era frågor som ni har kring föreningen. Och ingen kommer. Det kanske stod 10 man som hade sina frågor.
Vad tänker du?
Och då undrar jag, så här, vad är massorna som tänker så här då? Och varför då när man bjuder, i alla fall nu säger jag det åt dig, jag kan bara prata för Djurgårdsräkning, när vi väl då bjuder in till de här sakerna, varför är man inte där?
Men jag menar ju så här att Thomas och resonemanget som klubbarna för är precis det Thomas beskriver. Men grejen är inte, jag tycker inte vägen till kommunikation är att säga att nu klockan 18 en timme före match, då står vi på scen och svarar på era frågor. Vilka frågor har ni? Därför att det är, när du samlar ett gäng på det sättet och det liksom är nästan lite uppstyrt och till och med kanske en mikrofon ska gå runt när frågorna ska ställas och alla hör och så vidare. Det kan vara lite hämmande om jag kommer som medlem. Jag kanske inte riktigt, min fråga är kanske inte så att jag vill stå på en i en sal där alla ser och hör och har åsikter och jag ska säga det jag ska och jag kanske blir lite stressad och så vidare. Utan jag menar ju istället att varje tisdag, ta inte veckodag, men nu tar jag ett exempel. Varje tisdag, kansliet öppet till 22. Kom efter jobbet. Kom när ni har hämtat på dagis. Kom, vi fixar och vi har något lättare att äta och så vidare. Och vad händer om det kommer 200 stycken då? Då får de inte plats. Nej, men då får ni väl öppna onsdagen också då. Eller säga att vi släpper in de 40, eller vad det nu är för någonting. Men säg att det är bara god avsikt med detta. Kom med vilka frågor ni har. Vi minglar, vi snackar, vi finns tillsammans med er där. Är det en viktig superelitmatch som ska spelas? Ja, då går vi och tittar på den då tillsammans. Och vi bjuder på en kopp kaffe under den här tiden. Vi sänder det här direkt på nätet. Alla ser hur det är att vara på kansliet. Vi är en öppen klubb, vi bjuder in alla att komma. Därifrån sen tycker jag och menar jag att diskussionen ska komma om. Nu har det kommit direktiv. Nu ska direktiven sättas för elitlicensen där med sittplatser och grejer. Vad tycker ni om det? Och det behöver inte bli så formellt och så ordentligt, utan alla ska få chansen. Sen däremot kan man säga att nu måste vi summera vad vi verkligen tyckte i den här frågan. Då måste man kunna samlas lite mer ordentligt, menar jag. Och det här är mycket viktigt att säga. Detta är någonting som är öppet för medlemmarna. Det ska vara fint att vara medlem. Du ska få extra förmåner när du är medlem. Du är välkommen. Vi vill veta vad du tycker. Kom till vår verksamhet. Och vill du inte tycka något utan bara vara här och surra med oss, så välkomna att göra det.
Att man
passa
testar
på att köpa en biljett. Vi gör rabatterade erbjudanden eller vad du vill.
Och att man i kommunikationen testar andra sätt då, så att säga, än det där Jonas Medin hörde av sig och sa till exempel, testa olika sätt att kommunicera med supportrarna. Möte, event, digitalt etc.
Vem sa det?
Jonas Medin heter
Strålande, ben och söka vd-tjänst.
Det finns ju 100 olika sätt att göra varje sak på.
Men det är så. Och jag vill säga detta för medlemmar, fans och supportrar. I en klubb ska du vara jätteglad över varje åskådare som köper sin biljett och går på matchen. Men medlemmen betyder lite extra för föreningen.
Mm. Vad händer här i bakgrunden egentligen?
Det kom några åskådare till här.
Ja, just det. Det står 3-0 i första set.
Det blir lite påfrestande om vi ska kommentera hela matchen.
Det är Gulbis som leder den här kvalfinalen.
Ja. De flesta kan googla sig fram till resultatet långt innan du har följt första bollen.
Ja, nej men okej, okay, så att vad kommer hända nu då när Jörgen Lindgren får sparken? Mikael Marshall är tillförordnad vd för Svenska Hockeyligan. Kommer det bli stora förändringar, tror du?
Jag vet inte i vilken utsträckning det är Jörgen Lindgren som person som har skapat den situationen vi har med bekymren med den här kommunikativa bitarna vi pratar om, eller SHL hockeymördare, ilskan som
det finns ju annat också, Ulf Rönnmark och domarproblematiken då när Rönnmark fick kliva åt sidan nu som domarbas efter att han har kommunicerat riktigt dåligt tydligen med domarna, tycker domarna.
Men jag vet inte hur mycket det är Jörgen Lindgren som person eller om han har genomfört uppdraget i enlighet med det riktigt.
Han kanske är trött på skiten också.
Det skulle jag tycka att jag har största förståelse för om han är. Men igen, om han nu flyttar sig så måste den som kommer in där istället ha en annan strategi och få ett annat direktiv utav ägarna för att SHL ska förändra sin syn. Och det är väl så skulle jag ta det, signalvärdet i det här. SHL vill att synen på Svenska Hockeyligan ska ändras, men den ändras inte för att du byter enskilda personer i organisationen. Den förändras utav den grundläggande inställningen som behöver bli helt annorlunda när det gäller klubbarnas intresse av att veta vad medlemmarna säger.
Sporthuset 162.
Ett annat samtalsämne under senare tid, silencio stampa kallas det ju i Italien, nämligen när tyst inför media ifrån spelarna. Det har ju skett rätt många gånger i den italienska fotbollshistorien. Nu har det också skett från svenska spelare. Det var ju under den förra landslagssamlingen som duon Victor Nilsson Lindelöf och Robin Olsen valde att bojkotta medierna. Anledningen var ju att de var besvikna över negativa skriverier i svenska medier gällande deras prestation i klubblagen. Och sen då, när de höll en ny presskonferens och förklarade nobben i samband med nästa landslagssamling som var här nu, så kom önskemålet ifrån fotbollförbundet, från spelarna, men det var fotbollförbundet som framförde det, att journalisterna inte skulle ställa frågor till Lindelöf och Olsen om deras klubblag, Manchester United och Roma. Och när det väl sen kom frågor på presskonferensen om Roma och Manchester United, då struntade de båda mer eller mindre att svara och hänvisade till instruktionerna på förhand. Och jag tittade på det här sportkanalen-programmet där du är med, Lasse Granqvist Backlund. Ja, det var bra.
Underbart.
Snärtigt program.
Snärtigt.
Ja, det är bra.
Det finns en tittare.
Ovanligt snärtigt. Det är väldigt, väldigt få i svensk tv som kan prata kort, som kan sätta upp saker kortfattat, och det tycker jag ni gjorde bra. Och du, Lasse, sa att det är tjänstefel om förbundet försöker förbjuda journalister från att ställa fotbollsrelaterade frågor till en spelare i ett landslag. Hasse Backe, han svarade då så här.
spelarna är livrädda för att på något sätt bli felciterade, ha en löpsedel, du kommer hem och så ska du börja försvara dig gentemot tränaren och kanske omklädningsrummet mot något som inte kanske är sant. Så de är ju livrädda liksom att säga någonting fel.
Och Backe sa ju dessutom, jag vet inte om det var i programmet eller om det var när vi stod och snackade inför, men han sa det att jag har varit med så många gånger när det kommer en spelare till exempel då Premier League eller som går in i ett omklädningsrum på 10 minuter, ändrar hela uppfattningen över hur vederbörande ska se på media. Media är en fiende och det beror ju på att det blir negativa rubriker. Allting du sägs försöker man på något sätt skruva i rubriksättningen som innebär att det ökar klickfrekvensen och det blir alltså så. Och det är ju så det ofta fungerar nu. Så att jag förstår det. Med det sagt, det finns ingen möjlighet, menar jag, att ett förbund ska kunna gå in och tala om vilka frågor på en officiell presskonferens journalisterna som är närvarande har rätt att ställa. Det är alltså en censur, en förcensur som jag menar är galen. Och då kan man säga att i fotbollsrelaterade frågor fattar jag ingenting. Det är därför vi är där.
Ja, man skulle kunna kliva in möjligen om det handlar om privatliv.
Möjligen
eller så.
Att det finns en gäst. Men jag tycker samtidigt så här också att Janne Andersson när han tillträdde som förbundskapten, vi hade uppe det här i sporthuset, vann mycket tycker jag, i alla fall av min respekt, av att han svarade på frågor. Hur så att säga, märkliga de än var, eller han kan tycka det, eller hon var punch, eller så. Men han svarade alltid på frågan. Och det tycker jag är grundförutsättningen. Journalisten ställer vilken fråga journalisten vill ställa och spelaren ger det svaret spelaren tycker att han eller hon kan ge. Så är det. Och då kan ju det svaret vara att du kan ju till och med som spelare säga, det är klart, jag förstår att ni frågar om det. Mitt svar är att jag hade gärna spelat mer, om vi nu säger att det är spelare petade i sin klubb. Victor Nilsson Lindner får inte lira. Alltså, jag hade gärna spelat mer, det kan du säga. Men om jag sitter här och levererar åsikter eller synpunkter så kommer det i sin tur generera artiklar från er, vilket är ert jobb. Det i sin tur kommer leda till att de tar upp det med lite skruvning möjligtvis, till och med att de tvinnar lite på det. Det blir en ytterligare twist på vad som ska sägas, en liten knorr. Till det publiceras i Manchester Press. Och då får jag ett elände. För då ska jag tillbringa tid när jag kommer tillbaka med att försvara någonting jag kanske egentligen faktiskt inte har sagt och definitivt inte menat. Och jag säger inte att ni som journalister vill jäklas på pinkiv och tycka att det är jättekul nu att nu kan vi klippa till Nilsson Lindelöf så han får ett elände. Det vill jag inte påstå att det är på något sätt. Men det är så processen och branschen fungerar. Och därför tänker jag inte säga mer i den här frågan än att jag sätter punkt för det nu. Om du ger ett sånt svar som är genomtänkt, balanserat, då blir det ju problem när nästa journalist ställer fråga om samma sak.
Men det kan inte komma från förbundet.
Nej, men det var ju det jag sa.
Det är ju trams. Det är det. Men en sak bara det här med när man bojkottar medierna, då tycker jag man märker det att det här blir uppfattas som en ganska intern fråga ifrån tittare, lyssnare och de som läser. Det vill säga det är viktigare för oss än för er som lyssnar. Medierna är ofta upprörda av hanteringen av medier medan en sån här bojkott, det upprör inte er som följer fotbollen på samma sätt. Men då tänker jag ändå liksom, om man ska dra det i förlängningen, att den här utvecklingen som går mot att klubbar och spelare bara kommunicerar via sociala medier och alltså där frågor selekteras ut och att man tar bort de som är mindre känsliga för att bassonera ut då istället via ett censurerat innehåll kan man säga från klubbars konton och från spelares konton. Det här gör ju att ni som är supportrar till en klubb eller ett landslag, ni vill ju ändå, eller hur, veta sanningen om laget.
Ja, eller så kanske man inte vill det.
Nej, men jag kan tänka mig att man ofta ändå vill det. Jag tänker om man håller på en klubb så vill man veta hur det ligger till. Ja. Och där är ju den klassiska journalistiken ändå helt avgörande för att få fram det. Precis som inom politik och rättsväsende och allting.
Absolut. Men jag tänker så här, Cristiano Ronaldo har ju en våldtäktsanklagelse från en kvinna för en händelse i Las Vegas 2009 som Der Spiegel, den tyska tidningen, har uppmärksammat en sväng för något år sedan och nu ytterligare
riktigt,
material.
Riktigt imponerande grävjobb får man säga när man läser
imponerande grävjobb. Men det är klart att då går ju Cristiano Ronaldo till slut ut på, om det var på Instagram eller Facebook vad det nu var, och ger sin version då så att säga. Det är klart att den är ju då ett sätt för honom att ändå, han känner pressen är så pass stark att han ändå måste formulera sig på något sätt, så gör han det. Och då kan jag tänka mig att tro att det finns nog en och annan utav alla dessa, hur många miljoner följare har han? 140 miljoner följare eller vad det är helt galet. Som tycker att men nu har han meddelat besked. Låt han vara nu. Medans den fullständigt självklara frågan, nämligen varför, om det nu inte har hänt någonting, varför har du betalat 3,5 miljoner, motsvarande 3,5 miljoner svenska kronor eller vad det nu var, för att skriva på ett avtal med någon som har lovat att vara tyst?
Just det.
Och den frågan måste ju ställas. Och det är ju uppenbart att den tänker ju inte Ronaldo svara på. med mindre att, att han konfronteras den. Nu har ju polis, och jag vill inte peka, jag vill inte säga något, jag vet, men jag tycker den frågan är adekvat i sammanhanget. Mm. Varför har du pröjsat någon för att vara tyst om något som inte har hänt? Ja. Jag kan inte riktigt fatta det.
Besök i sporthuset.
Vilken jingel.
Ja, visst, var kom den därifrån?
Det kändes som Copacabana faktiskt. Och anledningen att VM i Rio blev det utav det här helt plötsligt från 2014. Ja.
Anledningen att vi drog iväg den här jingeln, det var att Maria Strandlund Tomsvik är här, tenniskommentator på Eurosport.
Mm.
Hur länge har du jobbat som tenniskommentator egentligen?
Jag upptäckte att jag har jobbat på Eurosport faktiskt i 24 år. Men jag vet att jag plockades in medan jag fortfarande spelade tennis själv av Bengt Grive någon gång då för att testa. Ja. Jag var väl skadad eller någonting.
Oh, Bengt Grive, snacka om Nestor alltså.
Nej, men alltså han betyder så mycket för mig. Han var ju min mentor mina första 10 år. Det är liksom, och jag hör ju fortfarande hans ord i, ja, jämt.
Till exempel vad?
Låt bilden tala.
Mm.
Det är ju Bengt Grive. Och sen han var så engagerad. Han, liksom, jag hann knappt liksom, avrunda sändningen så kunde han ringa med någonting som var bra. Eller någonting som jag skulle göra bättre. Han var grym. Jätteviktig för mig.
Gjorde han alla Borgs Wimbledon-segrar, tror jag va, i Sveriges Television? Alltså, ta rakbacken,
ja, den för den kan ihåg.
Du. Ta rakbacken för den kan
ihåg. Ja. Mm.
Ta rakbacken. För den är han säker på. Ta rakbacken och Björn är världsmästare igen. Ja! 15-40, det är 2 matchbollar. Den sitter där! Oj, jag tror inte att det är sant. Det var makalöst. Han har gjort det igen. Björn Borg.
Jag reste mig efter matchen omtumlad och vimmelkantig och hade upplevt spänningen som ett fysiskt illamående.
Just att låta bilden tala, men att vara med och skapa den helheten hela tiden. Det blir ju ganska lugnt och rytmiskt och harmoniskt på något sätt tycker jag. Så det är ju rätt skarpa krav kan jag tycka. Jag är ju gärna en själv som pratar rätt mycket.
Mm. Ja, men det beror ju på vilken sport man pratar till. Liksom. Ja. Tennis tycker jag är tacksamt och låta bilden tala. Sen så är det ju andra idrotter som där du behöver lyfta det som händer på ett annat sätt.
Liksom. Vad tittar du efter om du i början på en match? För att du ska ledsaga mig som kollar här nu och Tommy och alla andra. Vad är det du tittar efter i matchen för att hitta, vad ska jag säga, matchens själ låter nästan lite pompöst, men jag menar, alltså, ja. Vad är det du söker efter för att kunna förmedla?
Ja, gud, nu sitter jag ju med 2 S här och ska försöka berätta vad jag tittar efter.
S, det var fyndigt.
Mycket fyndigt i tennissammanhang.
Men,
ska veta hur usel jag är på att kommentera tennis.
Ja, det skulle vara intressant att höra dig kommentera tennis. Gisses, vilka kontraster vi skulle vara, du och jag, tror jag.
Kan du testa lite? Du kan ju testa lite, du har ju matchen igen.
Ja, just det. Det är fortfarande samma kvalmatch som vi inledde med förr. Det var 6-1 till Gulbis här, heter den så? I första set. Men nu ligger han under faktiskt i andra. Ja. Men jag ser inte banan så ni ska slippa det. Men
alltså,
vad är det du söker efter i en match när du kommer in i inledningen utav den?
Ja, men först försöker jag förmedla vilka de här, alltså att man ger en grov bild av vilka de här spelarna är och vad normalt sett deras styrkor är och hur de ligger till i form. Och lite historia om dem kanske som personer. Att man försöker få fram deras personlighet som inte alltid syns. Sen försöker jag ju under inledningen se om det är något speciellt som ser annorlunda ut idag. Jag är ju sån här som tittar mycket på vilken energi har de idag. Mm. Är de liksom, ser det rätt ut? Är de trötta eller är det något som stör? Det är någonting som man kan plocka upp oftast. Och det tycker jag är spännande också att plocka upp under matchernas gång. Att okej, nu ser det ut som den spelaren dalar lite grann. Mm. Nu har den här andra spelaren chansen att få ett ryck. Och sådana saker tror jag att jag kan plocka upp lite grann. Och försöker förmedla det som inte är så uppenbart. För nej, de som tittar på tennis på Eurosport kan mycket tennis oftast.
Men det måste vara svårt när du jobbar till exempel tillsammans med Jonas Björkman då, att ni är 2 då.
Mm.
Och du kan ju så mycket också. Hur man ska dela upp det där och vad båda ska säga. För har man en huvudkommentator och en expert i fotboll och hockey, då blir ju för huvudkommentators uppgift väldigt mycket att identifiera spelare och sådär i fotboll och hockey. Men i det här fallet behöver du inte identifiera spelare så himla mycket. Det är ganska tydligt för folk. Och du har ju heller inte det läget som du har på radion, att du behöver tala om vad som händer när Strandberg kör snabbt svar och sådär. Det behöver man inte heller köra. Så nej. Vad ska man säga egentligen? Alltså när ni är 2 där då som båda båda kan tennis liksom. Hur ska man dela upp det?
Alltså det är bra att du frågar det, för jag tycker vi pratar massor. Vi är så engagerade båda två. Vi lever oss in väldigt mycket. Jag sitter ju både med Jonas Björkman och med Thomas Enqvist ibland, så jag har ju superhärliga kollegor. Och jag tycker vi har väldigt mycket att prata om hela tiden. Och jag tycker ju oftast att det är väldigt skönt, för oftast kommenterar jag själv. Mm. De kommer ju in oftast från kvartsfinalerna i våra fyra Grand Slam-turneringar till exempel. Så jag tycker, då har jag varit igång i 10 dagar och då får jag sällskap. Så det tycker jag det är jättehärligt att ha någon att diskutera med och inte sitta där och vara liksom själv om mina åsikter. Nej. Så det, jag uppskattar ju jättemycket när de kliver in i turneringarna. Men det är konstigt, jag har gjort det här så länge, men det dyker hela tiden upp nya saker som man ser eller upptäcker jämt. I personerna, i teamet runt omkring, i spelet. Alltså det utvecklas ju hela tiden. Och det är det som tror jag är utmaningen för oss alla som har varit med väldigt länge. Att se det nya som händer.
Ja. Men att hålla, du sa 24 år.
Ja.
Det, men i perspektivet av det, och känna att jag blir ändå inte tjatig.
Jag kan bli jättetrött på mig själv.
Ja, så blir du det?
Ja. Oh, det kan jag bli.
Men då kan du alltid tänka så här, låt bilden tala.
Så då låter jag bilden tala och så tänker jag att det är ingen som har tittat på så mycket tennis som jag har gjort de här veckorna. Folk zappar. Den brukar jag rädda mig med ibland.
Ja, det är rätt.
Men jag måste... Alltså, för mig... Lasse, det här är ju en pionjär. Alltså också som kvinnlig kommentator. Vi har ju pratat mycket om Lena Sundqvist i ishockeyn på C-more och så. Men just att, och just att du är huvudkommentator också.
Hur har det varit att vara pionjär?
Jag har inte tänkt på det så, men jag har ju förstått, eller jag förstår ju att det är ovanligt, herregud, det förstår jag, men det kommer ju några till, det går väldigt långsamt, men det kommer ju några till.
Varför går det så långsamt?
Jag vet inte, vet ni?
Traditionens makt är brutalt
Den är väldigt stark.
Traditionen är stark, fler män är väl intresserade av sport generellt, om man får generalisera så. Det händer ju saker i alla fall. Vi blir fler kvinnor som jobbar inom idrott i olika former och det är bra.
Jag är här sällan i Kungliga Tennishallen. Någon gång händer det att man här äter lunch. Det finns en, det är god mat.
Du vet den här restaurangen, det är här alla värvningar görs i media Sverige. Alltså nästan varenda lunch.
Alla fall från Bonnier.
När man ska värva från en kanal till en annan. Jag träffar Per Tillander på Viasat någon gång. Då sitter Pekkari där borta och ska värva någon i Gide som ska till SVT. Och så. Alla träffar på samma restaurang. Det är otroligt osmart.
Men för mig är det en väldigt speciell atmosfär på något sätt. Alltså det... Vad ska jag säga, det ligger ett, nästan även om det är tyst, så, nej, men det ligger nästan ett sorl på något sätt, ett Kungliga Tennishallens sorl. Bara unikt, alltså det är bara här jag uppfattar det i någon mening. Hur är det, är det så? Eller
nej, men jag håller med dig, det är en väldigt speciell atmosfär här inne, men det finns heller inte så många sådana här riktiga tennishallar som har en sån här fin centercourt som också upplevs som lite nedsänkt. Och så har, alltså det är så mycket tradition här inne och jag tycker det är en väldigt vacker hall och ljudet är exakt som du säger, det är sårligt. Och sen så liksom, sen så böljar det ju fram och tillbaks. Man hör direkt om det är en match som inte är så intressant. Det hörs också. Men sen hörs det åt andra hållet också när det brinner till. Att då är det, alltså det är så magisk stämning här inne i Kungliga Tennishallen. Så det är inte
du har ju varit runt lite överallt. Är det i absoluta toppskiktet? Eller vad känner du runt om i världen?
Jag tycker att det är absoluta toppskiktet. För jag gillar ju de här mindre arenorna. Och nu har jag ju varit på alla Grand Slam-turneringar. Och de centerkortarna, de är ju så stora. Alltså det blir så opersonligt. Det är klart att när det är 23 000 människor på Arthur Ashe-stadion som jublar åt någonting så är ju det går inte att jämföra riktigt. Men det som händer här inne, det är något så mycket intimare liksom, och alla är så genuint intresserade som är här också. Det är en kunnig tennispublik som kommer hit också.
Ja, jag ger verkligen tennisen ett plus för upp, varje gång jag kommer hit faktiskt, så är det den känslan man får. Så blir, på något sätt blir jag lugn också.
Det är
en märklig känsla där det liksom händer, men det finns någonting sånt.
Du var ju förbannad dock när vi var här 97 på någon, och du tyckte att det var för mycket quiet please.
Ja, kan man inte få
surra lite grann i alla fall?
Ja, men där håller jag med dig. Det är alldeles för mycket fianteri kring det där. Att det ska vara tyst och lugnt och stilla.
Har det ändrats någonting eller är det kvar?
Ja, det ändras tycker jag, men det är fortfarande så finns det kvar för mycket. Det ska inte behöva vara så.
Flushing Meadows där, ja.
Ja, där är inte så mycket quiet.
Nej, men det går ju inte. Det går inte, och då accepterar spelarna det.
Exakt.
Så det är inga problem för spelarna att hantera lite stök och liv så där. Utan det bara sitter kvar någonstans. Det tycker jag ska helt bort.
Vad har du för egen spelerfarenhet utav Kungliga?
Oh, jag har nog spelat någon. Det har inte varit några damturneringar här direkt, förutom sen jag var junior egentligen.
Då så. Var det, för jag menar, det är väl kan man inte hyra här?
Jag har ju stått på banan här många gånger som tränare och även som spelare, absolut. Jag har spenderat många timmar här. Men det är jättebehagligt.
Det kostar nog en slant att hyra en timme här, fick jag för mig nu helt plötsligt.
Ja, nu får inte vem som helst göra det här. Nu alltså, måste man vara medlem här.
Men det är bra. Medlemmar ska vi hylla, ja.
Apropå spelarkarriären, Maria spelarkarriär. Du var ju på topp 50, va?
Ja, i dubbel var jag topp 50.
Ja, dubbel topp 50.
Och i singel var jag topp 80.
Mm. Och du har varit med i alla de stora Grand Slam-turneringarna och sådär. Du vet vad som krävs. Svensk tennis, herr och dam. En överblick, vi pratade med Jonas Björkman senast, konstaterat att svensk tennis på herrsidan haft det tufft. Ingen spelar på topp 100 på rankingen, men på damsidan så finns det ett par stycken som är topp 70 och ytterligare några intressanta namn som Jonas pratade om. Vi är ju, du och jag, Lasse, och även du Marie, vi är uppvuxna liksom med 80-talet med oss, som vi pratade om senast då med vad var det, 14 spelare eller 12 spelare på topp 100 1988 på herrsidan. Men, och att det kommer vi inte få uppleva igen, men hur ser framtidsutsikterna ut, både på herr- och damsidan? Vad säger du? Du är ju också landslagsansvarig, så att du vet ju.
Jag jobbar ju också åt Svenska Tennisförbundet med det, så som ni säger, vi har två damer på topp 100. Vi har Elias och Mikael Ymer som spelar här, som är jättelovande. Vi har lovande juniorer. Tittar man ner i åldrarna så har vi större kullar av lovande juniorer, som jag tror är en viktig sak. Det som har hänt i svensk tennis är att det har kommit upp en riktigt, riktigt duktig då och då. Mm. Och den blir så ensam. Och där har man ju den stora skillnaden då, om man ska prata bakåt. Att det var så många i varje ålderskull som både var duktiga, talangfulla och vilja att göra jobbet och vara i bra miljöer, och så spårade man varandra och så löste det sig liksom lite av sig självt.
I alla fall efter Björn Borg, för Björn var ju ganska ensam i
ja,
för sig.
Ja, precis. Men sen han efter, var en pionjär, verkligen. Men sen så blev det en sån mängd av begåvade atleter i bra miljöer, och då blir det elit. Och nu kommer det liksom en här och där. Det finns otroligt många sporter att välja mellan. Skolan är krävande. Vi går i skolan här. De länder vi konkurrerar med tar ofta ur sina barn ur skolan väldigt, väldigt tidigt och satsar helt ifrån unga åldrar. Det gör vi inte här, och tycker inte heller vi ska göra här.
Hur mycket friskvård är det över tennis?
Och det är jätteintressant. Jag fick kliva ut ur ett seminarium nu när de visar att tennis är den hälsosammaste sporten du kan hålla på med. Ja.
För hundpromenaderna hemma i Gustis, då passerar jag Gustavsbergs tennisklubb.
Ja, kliv in, kör ett pass och sen går du
vidare. Det måste nästan vara omöjligt, tror jag, därför att det är alltid fullt där med bilar.
Har du lirat tennis någonting, Lasse?
Ja.
Ja, då har du.
Ja, jag kastade racketen efter dem som, när jag stod på nät och skulle, då lobbar de. Det gillar inte jag.
Nej, det var kastade som V-gurra. Han var bra på
lobba. Jag blev ju ute i Haga Södra där nere i
var det asfalt eller?
Ja, det var hård bana var det, i alla fall. Asfalt
hard,
kan man
hard, hard.
Ja, det var nog det. Och vi åkte dit tidigt på morgonen. Vi ville ju inte betala. Vi var ju skolelever på den tiden. Och vi blev insläppta då. Det var ju sommar och varmt, så det var inte så många andra som lirade. Men vi gjorde det, från tidig morgon till det inte nästan gick längre. Vi tog buss 515 hem igen. Och oftast var jag otroligt irriterad och arg. En del känner ju till mitt tålamod. Och jag hade ju gjort mig ovän med dem, så jag fick faktiskt inte komma in sen. Jag tyckte jag kastade racketen någon gång för mycket. Men det gjorde inte så mycket, för racketen gick ju sönder. Och jag hade inte råd att köpa någon ny. Men jag är jättedålig.
Men du, apropå kasta racket, har du sett den här filmen nu, Borg? Om Björns karriär?
Nej.
Gör det. Han var ju arg ofta när han var yngre. Jag vet ju det sen tidigare. Jag tror det var Percy Rosberg som styrde upp det där. Men han har ju sin son som väl spelar Björn i filmen.
Ja, ja, han spelar ju Björn som ung.
Leo.
Ja, Leo Borg.
Em Olsson. Olsson leder med sina två andra set. Nej, den var innanför.
Jag släppte ju! Du var fan vakna!
Vad sa Borg?
Du vet han var ute!
Sportsligt uppträdande, varning Borg. Osportsligt uppträdande, poängavdrag Borg 0-15. Osportsligt uppträdande, poängavdrag Borg 0-30.
Men Borg heter han. Från Södertälje.
Energisk.
Jo, men det är något fel i huvudet på pojken.
Ja!
De vet inte vad de ska ta sig till där nere i Södertälje. De skämmer ut hela klubben. Titta på hans backhand. Två händer. Vad är han tror att han håller i? Ett brännbollsträ.
Ja!
Hur bra är Leo?
Leo är jätteduktig. Uh-huh. Riktigt bra är han. Och jag är så imponerad av hur han för det första väljer tennis. Men hur han hanterar sitt efternamn. Jag tycker han gör det strålande. För var han än reser i världen nu. Och han har ju framgångar. Liksom. Men han får ju uppmärksamhet vart han än är. För att han är den han är. Liksom. Men jag tycker han hanterar det jättesnyggt, måste jag säga. Men han är jätteduktig.
Ja, men du, så kan jämföra med många andra. Liksom, vad pratar du för för nivå liksom?
Ja, men han är ju, när jag säger att vi har ett gäng lovande ungdomar eller juniorer längre ner, så är han en del av det gänget. Mm. Han är absolut Sverige topp.
Undrar om ens Leo Borg är medveten om hur det var i Sverige?
Det är en bra fråga.
Där sent 70, tidigt 80-tal, när de här Wimbledon-finalerna ju faktiskt fick oss alla. Det var ju inte en möjlighet att göra något annat. Nej. Än att sitta och titta på. Det engagerade ju alla.
Ja.
Det var ju inte så, vi pratade om manligt kvinnligt när det gäller kommentering. Men det var ju, jag minns vi hade hemma på Backvägen i Solna, hade vi någon form av tradition. Det var ju tidigt i juli månad kan jag tänka mig. Då kom, hon hette Gunsan. Hon hade steloperat benet. Så hon gick som ur en gammal krigsfilm ungefär. Hon kom alltid för att käka middag där. Alltid. Och det blev ju fördröjt då. För vi var tvungna att se färdigt på Wimbledon-finalen. Och det var ju inte på något sätt min pappa och jag som var drivande för de frågorna. Utan det var ju min mamma och Gunsan som... Det var ju liksom ingen snack om det.
Såklart.
Jag visste, det gick ju inte att komma i närheten av att börja käka någon silltallrik där. Innan de hade lirat färdigt. Och det var ju enorma finaler.
Men det är bra att vi kommer in på tunga namn genom tiderna. För det är ju faktiskt så. Jag brukar säga det när vi pratar Usain Bolt och så i friidrotten. Vi måste passa på att njuta medans vi är inne i den tiden som du kommer talas om i decennier efteråt. Och är det inte så i världstennisen nu också? Jag tänker på Roger Federer, jag tänker på Serena Williams. Alltså kanske de två största, det här kan du bedöma bättre Maria, kanske de två största genom tiderna som spelar nu fortfarande. De är födda 1981 båda två, 37 år.
Ja, det är så att man får nypa sig ibland faktiskt, att de väljer att fortsätta så länge som de gör. Och det är verkligen bara njuta av varje år de väljer att spela vidare. För de två är så stora så det går inte riktigt att beskriva.
Vad tänker du om dem båda, om du får ta dem en och en? Federer blev ju framröstad i Sporthuset som den främsta idrottaren genom tid, på den här sidan millennieskiftet.
Känner han till det?
Han slog Bolt. Han är väldigt stolt över det här Sporthuset. Utmärkelsen,
vet jag. Han kommer insladdande här i någon sponsorbil om en stund, vet, och glider in och säger jag vill ha någon form av award.
Nej, men alltså Federer, han förtjänar alla utmärkelser som finns i hela världen i min uppfattning. För att han är så stor och han är sån fenomenal ambassadör. Han tar ju inte ett snedsteg. Han är exemplarisk och genuint exemplarisk, uppfattar jag honom som. Serena Williams har ju, om man jämför deras meriter, om man nu ska jämföra dam och herr idrott, tennisen är lite lättare att jämföra för den är väldigt jämställd och man har samma typ av turneringar och man kan vinna samma saker ungefär, och den är jättestor på dam här sidan. Då är ju Serena långt före Federer. Hon har ju 23 Grand Slam-titlar, han har 18. Hon har vunnit 3 OS-guld i dubbel, 1 i singel. Federer har inte vunnit OS-guld till exempel. Hon har fler titlar, hon har tyngre titlar. Hon har vunnit dubbel, hon har vunnit mixed i Grand Slam-sammanhang. Hon är mycket större resultatmässigt. Jag vet att Federer själv, när han pratar om vem är den största spelaren genom tiderna, då säger han Serena Williams.
Snyggt.
Ja, så ja, och, han är ju väl medveten om vad hon har åstadkommit resultatmässigt.
Snyggt och korrekt.
Korrekt, exakt.
Vann han nu vår kompis här?
Nej, det är 4-3 för Gulbis som vann första 6-1 här. Ja. Men nu skiftar de här. Nu
Gulbis, han har ju varit, ska han verkligen behöva kvala? Inte han spelar som varit lite bättre?
Ja, han kan ju slå vem som helst.
Just nu håller han på att slå Beneteau.
Alltså. Ja, Beneteau är ju inne på sista kvarten av sin karriär tror jag, men Gulbis kan ju vinna över vem som helst när han är på rätt humör och förlora mot precis vem som helst om han inte är på bra humör.
Där märker man att du är expert som har full koll på Gulbis.
Ja.
Tack för att du kom förbi, Maria. Du är gott sällskap när du är experter på Eurosport. Jag såg på en bild från Paris där. Det var ju McEnroe och Becker och Villander och vilket gäng, alltså, eller?
Ja, det är ett otroligt kompetent gäng som kommenterar för Eurosport i många olika länder. Så ja, vi är kollegor. Ja, vi är fint sällskap.
Jag är sugen på att göra tennis. Jag håller på att försöka pitcha in mig själv. Men jag vet att det är tuff konkurrens. Ja. Karin Frick är ju här i krokarna också. Hon är ju speaker där. Men du,
kan vi inte låta den bemanningen som finns där idag fortfarande sköta sändningarna? Det är alldeles utmärkt.
Ja, det är sant. Jag platsar faktiskt inte. Men jag kan...
Faktiskt vill jag enkelt sagt säga att nu håller jag med dig.
Men Maria, kan inte du försöka få hit Simon Aspelin som står där borta?
Ja, det ska jag göra.
Som är chef för hela turneringen, så kan ni switcha.
Absolut.
Ja, då ska vi se. Då får vi in Simon här också. Simon Aspelin, välkommen hit.
Tack så mycket.
Chef för Tournament Director, heter det så, för Stockholm Open.
Ja, absolut. Det är min titel. Tournament Director, turneringschef, turneringsdirektör. Det finns lite olika titlar. Tävlingsledare.
Det är som att ringa SAS. Man får ju inte tala med kundtjänst där, utan man får ju tala med en travelers consultant.
Ja, just det.
Man är ju rätt, jätterädd när jag ringer att det ska bli på engelska. Blir man ju nervös.
Ja, det låter mäktigt.
Ja.
Jag konstaterar att det skiljer bara 2 dagar mellan när vi är födda, du och jag. På samma sjukhus för övrigt. Nacka sjukhus. 11 maj 74, 13 maj 74. Det var tydligen oerhört varmt vid den där tiden, berättade min mamma. Så de hade det svettigt, våra mammor. Stickspår.
Det kanske var därför vi valde att flytta upp till Borlänge ett år senare.
För att svalka lite, ja.
Ja, precis.
Efter ett rätt svettigt första år.
Ja.
Du har ju vunnit US Open.
Faktiskt. Jag hade en väldigt, väldigt bra säsong 2007. Spelade på ATP-touren i 11 år blev det på ATP-touren. Jag hade 2 år innan då. Jag var proffs i 13 år och så behövde jag 2 år att ta mig upp till ATP-touren. Mm. Men 2007 var det bästa av de åren då. Där lyckades med US Open, vann den i september och sen gick vi även vidare, kvalificerade oss till Masters-slutspelet i Shanghai och gick till final, så att vi slutade, jag och Julia Noll då, slutade som trea i världen som par.
Men du, var står Stockholm Open just nu i detta 50-årsjubileum? Vad säger du?
Det är, Stockholm Open har alltid haft ett väldigt starkt startfält. Jag tror tennispubliken som kommer och ser den här tävlingen är ganska kräsen, den är ganska tenniskunnig, så att för mig då så är det ju en relativt stor press där man alltid förväntas att det här startfältet ska vara väldigt, väldigt bra. Men jag tycker vi har ett superstartfält i år.
Du var inne på, Lasse, att spelar det verkligen så stor roll vilka spelare som dyker upp här med den här historiken och att ni har en sån tydlig krets som kommer tillbaka varje år. Alltså, är startfältet så avgörande verkligen?
Det är en intressant fråga, men för jag tror sponsorer och publiken förväntar sig att vi ska ha topp 10 spelare och topp 20 spelare. Det har vi haft i 30-40 år, eller ända från att tävlingen började. Så att, men sen hur avgörande och vilken skillnad det gör att ha en spelare som ligger 10 eller en som ligger 30, det är ju svårt att säga. Men,
för det kanske ofta är namn man ändå inte känner till, även om de är väldigt skickliga.
Absolut. Konkurrensen är ju stenhård och det finns ju jättemånga spelare som konkurrerar och vinner titlar hela tiden. Så att för den som inte är en riktig tennisnörd och följer tennisen, så är det ju svårt att känna till alla spelare. Och i startfältet i år har vi 5 spelare som ligger topp 20. Men det är säkert många som inte känner till några av de här namnen. Men igen, vi står för att det här ska vara ett evenemang i världsklass och det ska vara det bästa idrottsevenemanget i Sverige. Så att då ska vi ha spelare som ligger topp 10 i världen och även flera som ligger topp 20.
Men du behöver snacka med Trafikverket och Stockholms stad och vad det nu är för några som är ansvariga här. För det går ju nästan inte att ta sig in, va?
Nej, man får snitsla bana för att komma in.
Ja, man ska helst komma uppifrån, för då är det lättare, känns det som. Det är något bygge här ute som man håller på med. Det var ju förra år också.
Ja, absolut. Och det är väl kanske just i år det som inte riktigt håller världsklass. Så som det ser ut 50 meter utanför arenan. Så det är svårt för oss att påverka.
Ja, det går inte. Det håller jag med om.
Är finalen utsåld eller?
Ja, nästintill.
Vad är utsåld siffran?
Det är centercourten tar drygt 3000.
Och 3000?
Ja, och sen kan du ha ytterligare områdesbiljetter så att det fylls på ytterligare. Men om man tittar till sittplatsbiljetterna, så sen några veckor tillbaka så var det nästan slutsålt först på lördagen, semifinaldagen, och sen i fallande ordning finalen och sen kvartsfinaldagen.
Ja, häftigt. Lycka till. Hoppas att det blir en riktigt bra vecka hela vägen här.
Ja, tack så mycket.
Öppet hus i Sporthuset.
Sporthusetpodcast.se är vår hemsida. Där finns kontaktformulär. Ni kan höra av er. Det finns på Twitter också, @sporthuset, och även på Instagram där vi heter Sporthuset Podcast. Kan du repetera detta, Lasse? Tack.
Nej, det hör av er om ni vill. Ja.
Tack alla som hört av sig om introt 162 den här veckan. Vi släppte igenom förslagen från Peter Kasparsson, Todd Åkesson, Cameron Hansson, Jens Svensén, Mats Jonsson, Andreas Johansson, Lukas Kaspo, Viktor Nyberg, Mikael Häggström, David Olofsson. Flera hade nämligen samma inspel den här gången. Och sen en fråga som du kanske kan svara på, Lasse, från Pontus Samuelsson. Hej, trogen lyssnare. Fundera på hur exempelvis C-more väljer vilken match som ska vara huvudmatch. Exempelvis en lördag då. Det handlar om fotboll och hockey. Hur svårt är det att välja rätt match så det blir den med mest spänning? Spelet bakom kulisserna, hur man resonerar.
Jag vet inte svaret faktiskt.
Du är inte med i spelet bakom
kulisserna?
Nej,
jag är inte med i det. Däremot så byttes det ju en match, det kan man ju ta som ett exempel. Och då blev jag uppringd faktiskt av sändningsproducenten. Därför att då satt de och funderade på, då var det AIK, det var alldeles nyligen i Allsvenskan i fotboll. Det var senaste omgången, omgång 24 eller 25. Nåväl, då var det alltså AIK Örebro och IFK Norrköping Djurgården parallellt. Mm. Och då var den matchen som sen tidigare var utprickad flera veckor tidigare, det vet jag inte av vilket skäl, men det var IFK Norrköping Djurgården då som var inprickad. Men då valde man att byta match och motiveringen bakom det var att det skilde då 8 poäng tror jag i toppen av tabellen mellan AIK och IFK Norrköping, och att då är liksom AIK är det laget som leder serien, som har den journalistiska bedömningen att det blir ju inte intressant hur det går för Norrköping för en AIK tappar poäng. Mm. Så det var liksom ingångsvärdet i att byta match då.
Behovet av att välja rätt huvudmatch, som vi säger, huvudmatch i någon slags huvudkanal. Jag vet inte vilken det är riktigt nu, är det Simor fotboll då eller nu?
Nej, men alltså för grejen är att
Simor har ju minskat, för nu är det så att Nu går ju alla matcher parallellt digitalt.
Ja, ja.
Och det gör att liksom, behovet av att, för förut var ju väldigt många fler som hade huvudkanalen och de andra hade inte de andra kanalerna, så var det stort behov att välja rätt, för många kunde inte se matchen annars. Men det behovet har minskat. Däremot så vill man ju ha, det blir något disco här inne i Kungliga hallen nu. Det ska man inte dra igång en ny match snart?
Jo, eller? Det är Dennis Kudla som ska möta Guillermo García López.
Ja, just det. Jag tror på Kudla. Men i alla fall, men däremot så vill man ju gärna ha för studion är ju kopplad till en viss match och den vill man ju gärna ha kopplad till rätt match som man kan prata om. Men jag kommer ihåg, vi hade ett dilemma ett år då det var så här i Allsvenskan. Guldet var avgjort, Malmö hade redan vunnit guldet. De skulle spela en sista match hemma och få bucklan, Lennart Johanssons pokal. Sen i övrigt så gällde det bara spel om Europaplatser. Och dessutom var det klart vilka som skulle flyttas ner. Så det enda som det handlade om, det var om som gällde någonting, det var vilka som skulle få kvala av Halmstad och Brommapojkarna. Och då var det, då gick det svallvågen inne på redaktionen. Vad är det som gäller? Några tyckte, du ska vara där guldet delas ut. För jag menar, vilka som får kvala, det kommer ju ändå kvalmatchen. Det är inte så hett. Och sen Europamatcherna, det är... Och då blev det till slut faktiskt man valde huvudmatch. Jag fick åka på den, Halmstad BP då, som var vilka som skulle få kvala. Det blev beslutet då. Mm. Lasse viftar lite med olyckspåsen och kärlekspåsen för att tränga igenom det musik som just nu är i Kungliga hallen i väntan på nästa match.
Och det innebär verkligen att olyckspåsen blev lyckad, får man säga så?
Just det.
Fast det är absolut ingenting emot, men en lite luggsliten börjar bli kärlekspåsen.
Redan,
den som minner om Soccer City i Joburg.
Mm. Och det innebär att vi är framme vid det här momentet.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Det var väl Jonas Björkman, om jag minns rätt, som drog Iron Man förra veckan.
Kan du något om Iron Man?
Nej, det kan jag inte. Men däremot så har jag i Kalmar arrangeras ju Kalmar är någon sorts huvudort för Ironman i Sverige på något sätt.
Stämmer.
Och jag var dit sen för att bevaka allsvensk fotboll för ett par, tre år sedan. På den relativt nybyggda Guldfågeln Arena. Det kanske var några år ytterligare sen. Och då var det Ironman parallellt och nästan till omöjligt att få ta på ett hotellrum.
Men hur stort som helst.
Ja.
Jättemånga
delar. Men det lyckades till slut på något hotell där som jag inte minns namnet på. Det ska hotellet vara glad för. Därför att jag fick ju ett rum som var... Jag tog en del bilder på det. När det låg halvätna smörgåsar under sängen. Hade väl inte städats där på...
Det är ju inte så här man inleder en kärleksbombning, det vet du.
Ett par halvår eller någonting sånt där. Men då... det var ett sånt här businessrum. Ja, för det stod några såna här schampo. Så att jag gick ju ner till receptionen dugligt upprörd på natten där efter matchen. För det var då nämligen incheckningen hade ägt rum och sa att det här var ju inte bra. Så jag fick något annat jätterum där. Det stod en säng i ett rum som var 280 kvadrat eller något. Men strunt samma. Jag var ju hyfsat, så att dagen efter ring, jag sa till nattportieren att det fanns ju skäl för hotellets ägare eller chef att kontakta mig dagen därpå. Och vederbörande ringde faktiskt, det trodde jag aldrig, men ringde faktiskt.
Och du började direkt med att köra...
Men jag sa ju, det är bedrägeri, sa jag. det är bedrägeri att sälja ett businessrum som inte ens är städat. Han hade sett hur det såg ut och så han bad med sig. Men alltså, det är bedrägeri och påstod, och så ställer ni dit en sån här liten schampoflaska då, och så säger ni att det är ett businessrum. Och så höjer ni priset då. Jag slapp betala för rummet på sista raden. Så, men skit i det, sa jag. Ge mig inte tillbaka en enda krona. Skit i det, sa jag. Utan nu gör vi så här istället. Att när du klarar av att driva ett hotell och klarar av att sälja ett businessrum som är städat och som inte bara innehåller en schampoflaska extra och som dessutom är försett med handdukar. Det året du klarar av det, då kan du ringa till mig. Så lovar jag att då ska jag ge dig en applåd. Men ge mig för fan inga pengar tillbaka, va? Ja, han har inte ringt än.
Han var tyst efter det. Jag ska bara säga det om Iron Man i Kalmar, ett evenemang som du verkligen uppskattar ju.
Så det var ju otroligt tryck på stan. Var det
simbanan går i Östersjön. Ja. Cykelbanan leder via den 6 km långa bron då, över till Ölands världsarv. Och löpbanan går genom de centrala delarna av Kalmar, någonstans kring ditt hotell där. Och så målgång på Stortorget.
Mm. Det var ju en mycket hög och positiv glad feststämning i hela stan med anledning av detta.
To the greats it takes 8 hours. Others go the full 17 and they are all in the same arena, the big black lava island of Hawaii.
First and really only goal of the day is to get to the finish line.
The finish is glorious. It's like coming through the pearly gates for me.
There's no better sense of accomplishment in life than finishing the Iron Man.
The man who started this said, you can quit and they don't care, but you will always know. This is the Iron Man.
Palmer som omger ett bländande, friskt, turkost hav, klarröda solnedgångar på en vit strand, varma källor, jättesköldpaddor och rockor som gör dykare sällskap, cyklingsturer längs med vulkankratrar och vinodlingar och svarta stränder. Hawaii, den mytomspunna lilla ögruppen tusentals mil från någon som helst kontinent. På en av öarna, vulkanön Big Island, så bryts den tropiska harmonin en gång om året. Den lilla turiststaden Kailua Kona förtrollas till en idrottsdag som blivit en av de mest episka i världen. Triathlon-tävlingen, ja det känns ju faktiskt som mer än en tävling, Ironman. 3,8 kilometer simning, 18 mil cykel, 4,2 mil löpning. Simningen ibland i strömt havsvatten, cykel i vindutsatt och kargt lavalandskap och sen den avslutande maran i ofta plågsam värme gör det till ett fruktat test. Och det passar bra att vi drog den här lappen just nu av en händelse, för just i lördags klockan 06.35 lokal tid så gick starten av den 40:e Ironman sedan 1978. Och det blev den snabbaste Ironman genom tiderna, banrekord på både herr- och damsidan. För att peka lite på svårigheterna, schweiziskan Ryff som vann var nära att ge upp simningen när hon blev bränd av en manet, men kämpade vidare och vann på rekordtiden på damsidan 8 timmar och 26 minuter. Även tysken Patrick Lange noterade rekordtid, han blev den första i historien att göra det under 8 timmar. Lange avslutade med en mara på 2.36, vilket skulle få Sverige-eliten i löpning att ha problem att göra under de där förhållandena. Och Ironman, apropå Kalmar då, är en organisation numera, inte bara en tävling. Det handlar om 40-talet tävlingar worldwide och den första var alltså i Kalmar för 6 år sedan. Men ursprunget alltså på Hawaii, där långdistanssimningen länge var en populär sport. Under flera år hade simmare och löpare debatterat vilken idrott har de mest vältränade egentligen. Är det simmare eller löpare? En marinofficer, John Collins, satte fart på debatten genom att påstå att cyklister är de mest vältränade. Det bollade han in. Och då föreslogs det helt enkelt på 70-talet att debatten skulle lösas genom att ha en tävling på samma distanser som några långlopp som redan fanns på Hawaii. Waikiki Rough Water Swim, Around Ahua Bike Race och Honolulu Marathon. De här tre skulle arrangeras samtidigt. Och därmed organiserades 1978 med 15 deltagare på startlinjen det allra första Ironman. En av dem var kvinna. Ironman var född. Galenskap säger vissa. Jag säger hjältebragd. Helt klart i alla fall är att för att kunna utföra en Ironman, inte minst på Hawaii, så krävs något extra. Något extra extraordinärt.
To accomplish something extraordinary, one must have an extraordinary dream.
A goal so high, a journey so demanding, that its achievement to most seems impossible.
Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest.
For 35 years, Iron Man has defined a sport, growing from a single race into a global movement and a new generation of athletes.
Accomplish something possible.
Ja, men man måste ju ändå ge högsta betyg för trailerverksamheten. Ja, jag kan inte med ord beskriva min beundran för dem som genomför detta. Det är ju för mig komplett vansinnigt. Alltså jag beundrar dem alldeles otroligt. Mm. Alltså, men
akta så inte kör ett bu här.
Nej, men alltså, man bör ju på något sätt ta sig in i hjärnan på de här människorna och försöka förstå hur de klarar av att tänja sig på det här sättet. Det måste vara så mycket träning bakom så det är inte klokt. Men det här är för mig... Nej, det är... Alltså, herregud.
Jag tänkte också det här med maneter och...
Ja, vad hette sim... Den första simtävlingen hette ju Rough Waters eller något sånt där.
Ja, precis. Rough Water Swim, ja, precis.
Ja, det känns ju inget bra. Ska vi börja med det?
Och dessutom börja med det. Och så värmen då, apropå att de börjar så tidigt som 06.35. Det har ju med värmen att göra. Många maratonlopp också. Det är häftigt att avsluta efter att man har kört den här tuffa simningen i tufft vatten. Och sen cyklingen på 18 mil. Sen kör de alltså en mara på 2.36 som är... Ja, det är ju inte så många i Sverige-eliten. Nej. Som gör det faktiskt på här sidan. Det är ungefär som svenska dameliten gör på en ganska enkel bana.
Ja, det är... Det är maffigt. Och som sagt, min största beundran till de som genomför detta. Och lite plus också till de som är publik, för det tar ju en stund faktiskt.
8 timmar, ja, exakt.
8 timmar typ, ja. Överlycklig över att vinna gick in just under 8 timmar.
Otrolig timing att vi prickade ungefär som Stockholm Open här. Det var 40-årsjubileum alltså för Ironman häromdagen. Och det var ju ett antal svenskar som var med i tävlingen också. Nu ska vi ta till nästa vecka.
Vilken påse?
Ja, men vi tar väl kärlek igen, va? Fjällström ska bli kärleksbombare. Då ser om det är någonting som du tror passar för Fjällström.
Då börjar jag med att ta på mig glasögon.
Var det svårt eller?
Oj, 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 oj. Det här blir kärlek. Mm.
Den där borde du ha egentligen.
Ja. Lennart Johansson. Som fyller 89 år här i november månad. Mm.
Lennart Johansson, alltså ordförande i många år för Europeiska fotbollsförbundet och ytterst nära att bli, det var ju ett tjuvaracka-spel mot Sepp Blatter, att bli ordförande i FIFA, världsfotbollen.
Ordförande i Svensk Elitfotboll, SEF på den tiden, ordförande i AIK, han är ju hedersordförande i Allmänna idrottsklubben fortfarande.
Och
han
ordförande i Svenska fotbollsförbundet också, va? Eller?
Ordförande i Svenska fotbollsförbundet, ja. Oh, ja, det var ju från den positionen han sen blev invald i UEFA. Det var ju Lennart Johansson som ordnade, inom citat sagt, så att Sverige fick arrangera Europamästerskapen i fotboll 1992. Mm. Och jag vill ju hävda att det var EM 92, insatsen där, hemmamästerskapet, soliga Sverige som är allra bäst i juni-juli där, det var ju en grym turnering inramningsmässigt också. Men även det tillsammans med den sportliga framgången i VM 94 satte trenden sen för att höja publiksiffrorna i Allsvenskan. Han är ju också, oavsett, han kunde ju gå in som prisutdelare på Europamästerskapen i fotboll 1996 som den relativt nya UEFA-basen han var. Och sen så när han gick där med hertigen och hertiginnan och Kent eller vad det är för någonting som var med för att dela ut de där priserna, så han avbröt ju helt enkelt den där marschen ner i trappan ner från hedersläktaren där, för att han såg en polare som stod där vid räcket och vinkade på honom. En polare från back in the days, från tidigare. Och då gick han fram dit och morsade. Sen gick han direkt tillbaka igen då till. Men det är Lennart Johansson på något sätt. Att se alla människor och alla människors lika värde. Kolossalt stark idrottsledare i min bok.
Nu blir det åka av här. Nu har Karin Frick, spiken här för Stockholm Open, dundrat igång snacket inför nästa match. Och jag säger helt enkelt vad gäller sporthuset då: quiet please. Vi är klara för idag.
Inte till Karin nu.
Nej,
va?
Men vi är klara. Quiet please.
Tack så mycket för det.
Ja, tack.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.